Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Crypto Confidential: Winning and Losing Millions in the New Frontier of Finance är Nathaniel Eliassons personliga skildring av den explosiva kryptoperioden 2021 och 2022. Boken är varken en traditionell investeringshandbok eller en teknisk introduktion till blockkedjor. Istället är den en insiderberättelse med drag av reportage och memoar om hur lockelsen i decentraliserad finans, NFT-er och snabba tokenaffärer kan förändra både omdöme och vardagsliv. Eliasson beskriver hur han, inför sitt första barns födelse, sökte ekonomisk trygghet i kryptomarknaden och på kort tid hamnade i situationer där hans kod och beslut berörde mycket stora summor. Han skriver om vinster, säkerhetsrisker, spekulationskultur och den obehagliga skillnaden mellan ett stort värde på skärmen och pengar som faktiskt går att realisera. Syftet är främst att visa hur kryptovärlden fungerade inifrån, under en period av eufori och efterföljande ras. Därigenom blir boken också en varning om flockbeteende, svag kontroll och de personliga kostnaderna bakom berättelserna om snabba rikedomar. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, en personlig väg in i kryptoboomen från ekonomisk press till marknadsmani. Bokens utgångspunkt är konkret och viktig för dess analys. Eliasson går in i krypto under 2021 när han upplever en stark press att snabbt bygga ekonomisk säkerhet inför att han ska bli förälder. Det placerar hans berättelse i en miljö där privata behov och marknadens löften förstärker varandra. Kryptoboomen framstår inte bara som en teknisk eller finansiell trend, utan som en social situation där många människor upplever att de måste agera direkt för att inte missa nästa stora möjlighet. I Sverige känns mekanismen igen från bredare spar- och börsperioder, även om kryptomarknadens tempo och oreglerade struktur är mer extrem. Eliasson visar hur gränsen mellan kalkylerad investering, entreprenörskap och rent spel blir oskarp. När priser stiger snabbt skapar tidigare vinster en känsla av kompetens, även när de delvis beror på marknadsläge, tillgång till information eller ren tur. Bokens värde ligger i att den inte beskriver denna förskjutning på avstånd. Författaren är själv del av den. Han tjänar pengar, bygger ett offentligt följe och får ansvar i projekt där andra människors kapital är involverat. Det gör skildringen till en studie i hur finansiell eufori kan normalisera risker som i lugnare tider skulle ha framstått som orimliga. För det andra, DeFi och smarta kontrakt. När KOD får rollen som finansinstitution, en central del av Crypto Confidential handlar om decentraliserad finans, ofta kallad DeFi. I den modellen används blockkedjor och smarta kontrakt, alltså programkod som automatiskt kan utföra finansiella regler, för exempelvis handel, lån och belöningar. Idén kan låta attraktiv. Man kan minska beroendet av banker och andra mellanhänder, och reglerna är i princip synliga för alla. Eliassons erfarenheter visar dock att öppen kod inte automatiskt skapar trygghet eller begriplighet. Han beskriver hur han på kort tid skrev kod som kom att hantera mycket stora belopp. Det blottlägger en grundläggande spänning i DeFi. Systemen kan ta emot pengar från användare långt snabbare än deras kod, säkerhetsgranskning och ansvarsfördelning hinner mogna. Om ett traditionellt finansinstitut gör fel finns ofta regler, tillsyn och tydligare vägar för klagomål, även om skyddet inte är fullständigt. I ett decentraliserat protokoll kan ett kodfel, en sårbarhet eller ett dåligt utformat incitament få omedelbara följder. Boken avfärdar inte teknikens potential, men den gör den mänskliga sidan svår att bortse ifrån. Kod skrivs av människor under tidspress. Användare jagar avkastning och projekt kan drivas av personer med begränsad erfarenhet. Därför blir teknisk transparens något annat än praktisk säkerhet. Läsaren får ett användbart sätt att tänka. Frågan är inte bara vad ett protokoll lovar, utan vem som byggt det, hur det testats och vilka risker som uppstår om dess regler utnyttjas. För det tredje, pappersrikedom. Låg likviditet och svårigheten att faktiskt ta hem vinsten. Eliasson återkommer till skillnaden mellan att vara rik på pappret och att kunna använda pengarna. I kryptomarknaden kan en plånbok visa en mycket hög värdering, särskilt när tokens eller NFT nyligen handlats till stigande priser. Men det betyder inte nödvändigtvis att innehavet går att sälja till samma värde. Köpare kan saknas, marknaden kan vara tunn och en stor försäljning kan själv pressa priset nedåt. Detta är likviditetsproblemet och det är avgörande för att förstå varför spektakulära kryptovinster kan vara mer osäkra än de ser ut. Boken kopplar den frågan till en offentlig kultur där plånböcker, affärer och följarsiffror kan bli signaler om status. När innehav är synliga och när marknaden hela tiden belönar nya berättelser om uppgång blir det svårare att skilja mellan verifierad ekonomisk trygghet och tillfällig värdering. Författarens erfarenhet av att sälja en bild i en appserie för ett mycket stort belopp illustrerar hur NFT-marknaden kunde förena digital knapphet, gemenskap och spekulation. Det säger däremot inte att varje liknande tillgång hade ett hållbart pris. Den praktiska lärdomen är bredare än krypto. Värdering är inte samma sak som disponibla pengar och uppmärksamhet är inte samma sak som efterfrågan. Eliasson visar varför det är riskabelt att fatta beslut om familj, arbete eller framtida konsumtion utifrån tillgångar vars pris kan försvinna innan man hinner sälja. För det fjärde, säkerhetsbrister och bankruns, den konkreta risken bakom decentraliseringens löften. Bokens mest spänningsfyllda avsnitt kretsar kring en möjlig attack mot kod som Eliasson varit med och ansvarat för. Situationen visar hur särskild kryptorisken kan vara. En sårbarhet i ett smart kontrakt kan upptäckas av någon var som helst i världen och angreppet kan ske snabbt. Samtidigt är blockkedjetransaktioner offentliga. Om projektets skapare försöker flytta egna tillgångar för att skydda sig kan användarna se det, tolka det som ett varningstecken och själva försöka lämna systemet. Då kan ett tekniskt problem övergå i en förtroendekris, ungefär som en bankrusning, men utan samma etablerade skyddsnät. Detta gör ansvarsfördelningen till en nyckelfråga. DeFi marknadsförs ofta med att reglerna körs automatiskt och att användare inte behöver lita på en central aktör. Men när något går fel söker människor ändå en ansvarig utvecklare, projektledare eller gemenskap. Eliassons berättelse visar att decentralisering i praktiken inte avskaffar mänskligt ansvar. Den kan tvärtom göra det mer oklart vem som förväntas agera och med vilka befogenheter. För läsaren ger detta en konkret kontrollfråga vid nya projekt. Man bör inte enbart bedöma möjlig avkastning, utan också säkerhetsgranskning, utvecklarnas erfarenhet, möjligheten att reagera på fel och vad som händer vid panikförsäljning. Boken förklarar varför löftet om ett system utan mellanhänder också kan innebära ett system med färre skydd när något brister. Slutligen, influencers, insiderinformation och den sociala ekonomin bakom kryptoaffärer, Crypto Confidential, behandlar också den kultur som gjorde spekulationen så intensiv. Eliasson blev själv en offentlig röst genom konferenser och ett nyhetsbrev med många läsare. Hans perspektiv visar att kryptomarknaden inte bara drevs av teknik och prisdiagram. Utan av Discord-servrar, sociala medier, privata grupper och jakten på så kallad alfa, information som antas ge ett försprång. I en sådan miljö kan tillgång till rätt nätverk uppfattas som viktigare än traditionell analys. Det skapar flera problem. För det första kan en persons inlägg eller synliga innehav påverka andra människors beslut, även om personen inte formellt ger investeringsråd. För det andra uppstår en tydlig asymmetri mellan tidiga deltagare och de som kommer senare. De sena köparna kan i praktiken bli den likviditet som gör att tidigare ägare kan sälja med vinst. För det tredje gör den begränsade regleringen det svårare att veta var gränsen går mellan marknadsföring, gemenskapsbyggande och manipulation. Eliasson framställer inte sig själv som en neutral observatör som alltid undvek dessa krafter. Det är en av bokens styrkor. Den visar hur även människor som ser riskerna kan dras in i systemets belöningar och självbedrägerier. Därmed blir boken mindre en enkel berättelse om onda aktörer och gottrogna offer. Den undersöker istället hur incitament, status och rädsla för att missa tåget formar beteenden hos många olika deltagare. Sammanfattningsvis. Crypto Confidential passar bäst för läsare som vill förstå varför kryptoboomen blev så fängslande och varför så många risker kunde framstå som normala medan marknaden steg. Den kräver enligt bokens mottagande inga djupa förkunskaper i programmering eller ekonomi, vilket gör den användbar för nyfikna nybörjare. Samtidigt kan personer som redan följt Bitcoin, DeFi, NFT-er eller tokenmarknader känna igen de sociala och psykologiska mekanismer som beskrivs. Den är särskilt relevant för den som annars mest mött krypto genom korta nyheter, prisgrafer eller entusiastiska inlägg på nätet. Den praktiska nyttan ligger inte i färdiga köprekommendationer. Eliasson erbjuder snarare ett språk för att upptäcka varningssignaler. Läsaren får anledning att granska likviditet, säkerhet, ansvar, informationsfördelning och de incitament som finns i en digital gemenskap. Intellektuellt visar boken också hur en ny teknik kan bära både seriösa idéer och mycket destruktiv spekulation samtidigt. Det är en viktig skillnad eftersom debatten om krypto ofta fastnar i antingen okritisk framtidstro eller total avfärdande. Jämfört med många böcker om krypto utmärker sig Crypto Confidential genom sin nära, självkritiska insiderposition. Den försöker inte främst förklara hur man blir framgångsrik investerare och den är inte heller enbart en teknisk handbok. Istället visar den hur beslut fattas när priser, gemenskap, offentlig uppmärksamhet och privat oro samverkar. Den kombinationen gör den till en ovanligt konkret berättelse om kryptomarknadens mänskliga verklighet. Om du vill stödja Nathaniel Eliasson, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!